I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nu tar samtalet med Sverige julled under några veckor. Under tiden så har vi valt ut några samtal från året som vi tycker varit särskilt viktiga och intressanta. Den här gången är det ett samtal med Fredrik Lundqvist som är specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri. Vi talade om vad ett könsbyte för barn innebär, vilka konsekvenser får det, vad händer om personen ångrar sig och gör våran rätt som ger barnen den här sorts behandling överhuvudtaget. Vad tror du den här ökningen som på vissa håll i landet alltså det har gått från ett par om året innan 2010-talet som så att säga söker vård för eller som blir diagnostiserade med könsdysfori till en ökning som är rätt otrolig. Vissa menar att det beror på att stigmat kring könskorrigeringar eller könsbyte oavsett hur man vill kalla det, att det försvann. Vad tror du ökningen beror på?
Jag säger gärna det, vad jag tänker. Men det är också många andra som har ställt sig de frågorna. Det är en utmaning att svara på det enkelt. Därför att det är flera olika saker på en gång.
Här
ryms klassiska frågor om hur det är att växa upp och söka sin identitet. Det finns frågor om vård, hormonbehandling, kirurgi. Det finns ideologiska och politiska frågor. Det finns många klassiska mänskliga frågor som handlar om till exempel sexualitet, reproduktion och också om en grundläggande förståelse av vad det är att vara människa. Så att den här vården och de här frågorna väcker många starka teman som nog alltid har funnits där i människors liv. Och jag tror att man behöver se just att det ryms många olika frågor samtidigt. Och där vi idag med diagnostiken lägger hela förklaringsvärdet, 100% av förklaringen, i att det finns en diskrepans eller inkongruens mellan ett barns inneboende identitet, oavsett om den är fast eller föränderlig, och kroppen. Och det tänker jag är ett mycket, mycket stort problem. Att vi försöker förklara en komplex fråga vi vården behöver ta ansvar för, som vuxna, politiken, säkert också media, att man lägger hela förklaringen i att det handlar om en missmatchning mellan kropp och identitet hos ett barn. Och det är inte rätt och riktigt att göra så.
Men menar du att, så att säga, man har bortsett från andra förklaringar som kan förklara varför ett barn mår dåligt, har tvivel över kroppen och identiteten, och att man har riktat in sig på att det är en förklaring som spelar mer roll, det vill säga den här diagnosen av könsdysfori med allt vad det kan innebära av pubertetsblockerande preparat, hormonpreparat och i vissa fall möjligen senare även könskorrigerande kirurgi?
Ja, alltså om man tittar på det lite historiskt, så för 25 år sedan så bedrevs inte den här typen av vård i Sverige för barn och unga. Det kan ha funnits enstaka just under 18 år som har sökt sådan vård eller som har varit... alltså jag törs inte säga säkert, men det var inte organiserat. Och under 00-talet och början av 10-talet så var det kanske enstaka barn i Sverige per år som sökte vård. Och den kunskap man hade om det, det kommer från vuxna personer, framförallt oftast män. Och själva termen könsidentitet är definierat av personer som mötte framförallt män som sökte hjälp. Och det är en helt annan bild, en helt annan grupp som söker vård idag. Och det finns inte någon vedertagen eller etablerad princip för hur man ska utreda egentligen. Även om man säger det, att det finns ett holländskt protokoll som utformades på 90-talet. Så det protokollet, det gjordes när det fanns en helt annan förklaringsmodell. Då sa man att det fanns två kön och man ville fånga eller man ville diagnostisera transsexuella tidigt så att de inte behövde genomgå inom situationstecken då fel pubertet med det lidande det innebär. Idag har man en helt annan förklaringsmodell där man tänker att det finns ett spektrum, att kön kan vara flera olika dimensioner och många olika saker. Man definierar både kön och identitet på ett helt annat sätt än när man gjorde det här protokollet. Och då är det ett stort problem att man utgår ifrån kunskap som bygger på ett helt annat sätt att tänka och tror att man kan applicera det på barn och ungdomar här och nu och bedriva trygg och säker vård utifrån det. Det kan man självklart inte.
Men så att om jag förstår det rätt så, för det första, det var rätt ovanligt, eller du sa ett par om året. Det var lågt helt enkelt.
Och det kanske var, alltså när du och jag var unga tror jag, det fanns mycket, vad ska jag säga, identitetssökande, det fanns många artister, kulturpersonligheter som uttryckte... det man kanske idag kallar könsuttryck eller genus eller hur man presenterar sig själv på ett androgynt eller på många olika sätt. Men man drog inte slutsatser utifrån det. Att vi behöver behandla barn med hormonpreparat eller med kirurgi.
Mm. Och sen så använder man det här holländska protokollet som var anpassat dels för en mycket mer, vad ska jag säga, binär könstillhörighetsförståelse, det vill säga antingen du man eller kvinna, det är inte ett glidande skala där du kan vara lite hur du vill. Men hur kommer det sig att under 2010-talet att det här, trots att det råder en så pass stor etablerad frihet kring att man får vara den man vill vara och ha de könsuttryck man väljer, varför landar det just i att det här blir en så medicinsk fråga där man använder sig av preparat som, har det visat sig enligt vissa läkare, och det här är ju mer restriktivt nu i Sverige, kan leda till benskörhet. Man vet inte hur det påverkar på lång sikt. Alltså man behandlar barn med någonting som man inte är säker på de långsiktiga konsekvenserna av. Mm. Man tror sig veta att det finns en stor omedelbar nytta i det, att man hjälper dem nu. Men du menar att det är ett föråldrat sätt att se på... Nej. Könsidentitet?
Nej, ja, det är där komplexiteten kommer. Att det är flera olika principer, flera olika saker som händer samtidigt som leder oss fram till den situation vi har idag. Alla som har försökt förklara sitt som vi står i idag med en enda förklaring eller med hitta en tydlig forskningsrapport eller någonting. Alla de har gått bet. Jag tänker att man måste se att det är samtidigt en fråga kring lidande och en känsla av utanförskap och önskan om tillhörighet, behov av bekräftelse hos sårbara barn och unga. Det är det samtidigt som det också finns en ideologisk rörelse, närmast politisk skulle man kunna säga rörelse, kring transpersoners rättigheter och allmänt en stark idé om mångfald, normkritik, att man ska ha möjlighet att ifrågasätta vedertagna sanningar på ett annat sätt än tidigare. Och vi har samtidigt också en tendens att förklara mer och mer av känslomässiga problem med psykiatriska diagnoser och tillstånd. Alla de här sakerna, tänker jag, finns samtidigt och säkert fler också. Så att det är samtidiga politiska beslut, det är hur vården fungerar, det är hur diagnostiken ser ut. Och i praktiken är det så att barn föds naturligtvis inte i fel kropp. Alla vi som lever har precis den kropp vi har och som vi har fötts med. Och det är helt oavsett vilken identitet vi har. Och att diskussionen kring trans ser ut som den gör idag, det handlar väldigt mycket om hur vården fungerar. Och att vi diagnostiserar identitetsfrågor hos barn som ett särskilt tillstånd och som en åkomma eller sjukdom som kan behandlas med kirurgi och hormoner.
Men du menar att det är på något sätt fel att tro att hormonbehandling, pubertetsblockerare och eventuell kirurgi kan vara en lösning för barn?
Det kan vara det, men det kan inte vara det om man inte har bra på fötterna, om man inte har bra erfarenhet och evidens, att vi gör vårt arbete inom vården med att det är en bra, tydlig, genomtänkt diagnostik och att vi har behandlingsmetoder där man har forskat om hur mycket de kan hjälpa eller hur mycket de kan lindra. Mm. Men för en sak jag måste säga också är att en sak som jag tror är viktig är att det finns ett tänkande här kring att psykiatrisk vård är en rättighet och att det är en stark sån drivkraft, att man har rätt till vården så. Det kan man mycket väl ha, men man behöver också se att psykiatrisk vård löser inte alltid de problem man söker för på samma sätt som man kan bota en infektion eller så. Och oftast kan man kanske lindra symptom något eller man kan anpassa efter de svårigheter barn och ungdomar har. Men ett bekymmer är att man har det här rättighetstänkandet och ser en tydlig, konkret lösning i de här interventionerna. Och det tror jag är ett väldigt, väldigt farligt sätt att tänka när man står inför en komplex fråga. Och där, alltså det säger ju transvården också, att vi förstår inte varför vi ser den här ökningen. Vi förstår inte varför det är framförallt flickor som söker vård och inte pojkar som tidigare. Och när man inte förstår det problem man står inför, då är det ett bekymmer om man intervenerar, om man behandlar alldeles för kraftigt utan att veta vad det är man faktiskt behandlar.
Det här var ett avsnitt av Samtal med Svejman. Nu tar vi julledigt men är tillbaka igen med nya avsnitt den 16 januari 2024. Gott nytt år!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. the number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.